Utforskarna. Och, ni kan slå upp i Efesierbrevet kapitel 1 i era biblar. Så jag kommer läsa från honom om en stund. Men först låt mig be. Herre, vi tackar dig att du är vår Gud, att du är underbar, härlig, värdig, allt vårt lov. Tack att du talar till oss i ditt ord och kallar oss till dig. Herre, jag ber att du ska tala genom mig nu. Må mina ord vara dina, Herre. Jag ber att du ska använda dem i våra hjärtan, i mitt hjärta och i alla här. Vi ska höra dig, kallas till dig, formas för din ära. Vi ber för barnen också. Vi ber att de ska lära känna dig genom det de hör i söndagsskolan. Vi ber att du ska vara verksam i deras små hjärtan. Att evangeliet ska bli levande för dem. Att de ska älska dig och tillbe dig av hela sina liv. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Så tänk dig någon som har fått gåvan av en Ferrari. En jättefin bil. Men han vet inte vad den är till för. Så han hittar på egna användningar. Han ska måla huset, så han knuffar fram den. Och så kan han stå på Ferrarin och då kommer han lite högre upp. När han ska måla huset. Ja, det var nog inte den bästa användningen. Men han upptäcker stolarna är ganska sköna. Man kan sitta i dem. Det finns till och med kopphållare. Så kan man sitta i sin Ferrari och fika. Men det är ju inte syftet med en Ferrari. Nej, åk till Tyskland. Åk på autobahn och sätt gasen i botten. Och där har du syftet med en Ferrari. Och så med livet. En ännu större gåva än en Ferrari. Men om vi inte vet meningen med det så slösar vi bort det. Ja, om vi inte vet dess ändamål så är det svårt att göra något av det. Och många får helt enkelt, de går på magkänsla. Det som känns bra nu. Men det känns snart tomt att leva så. Kanske man blir helt stillastående. Ingenting spelar någon roll. Många människor kämpar med meningslöshet, depression. Andra hittar på egna mål. Hittar på ett syfte, om det är politik, någon kamp eller personliga drömmar. Det är som att navigera med en kompass som man har ritat själv. Och vad är meningen med livet? Det är ett klassiskt exempel på en stor olöslig fråga. I alla fall i vår tid. För kristna har det alltid varit ganska självklart. Vad är meningen med livet? Westminster-katechesen sammanfattar det i dess första fråga. En katekes är frågor och svar som man har skrivit för att människor ska lära sig grunderna i kristen tro. Och Westminster-katekesen börjar så här. Första frågan, om du ska lära dig grundläggande kristen tro. Fråga: vad är människans främsta mål? Svar: människans främsta mål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. Ingen förvirring där. Vi är skapade för att tillbe Gud. Det är meningen med livet. Om du är här som inte har överlåtit dig till Gud, till att leva för Jesus, då finns en inbjudan till det idag. Upptäck vad du skapades för. Och för dig som har gjort det, det finns så många konkurrerande syften. Saker som vill ta vår uppmärksamhet. Vända oss bort från den levande guden. överlåt dig igen. Det handlar om att fatta, greppa och älska det Gud gör. Och här i församlingen är vi i en serie om röda tråden genom Bibeln. Vi har sett skapelse, syndafall och frälsning. Anden utgjuts, församlingen etableras. Och en text mer än någon annan berättar. Vad är syftet med allt detta? Varför allt detta? Varför finns någonting överhuvudtaget istället för ingenting? Efeserbrevet 1 berättar. Guds plan för allt från före världens skapelse till tidens slut. Guds plan för det som finns i himlen och det som är på jorden. Guds plan för allting. Att Gud äras genom Jesus Kristus. Så jag läser Efeserbrevet kapitel 1 från vers 3 till 14. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Och det finns mycket att säga om den här texten. Men det stora hela, det ser vi i Guds plan, frälsningsplanen. Från inlandsskapelsen till tidens slut, till hans ära och pris. Och om det är syftet med allt, då berättar det varför vi skapades. Varför du skapades. Du är skapad för tillbedjan. Vi skapades för tillbedjan. Om vi går tillbaka till skapelseberättelsen så ser vi detta. Så vid Adams skapelse så beskrivs han, skildras som en präst. Lustgården är en plats där Guds närvaro finns, precis som templet. Och vägen in är från öster, som i templet. Och den vaktas av keruber, precis som keruber avbildas på förhänget till det allra heligaste. Så vi har en man i ett tempel. Och så ser vi hans uppgift. I första Mosebok 2:15. Det står det så här. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och orden som översätts där, odla och bevara, eller bruka och vårda, som andra översättningar säger. Dessa två tillsammans beskriver också prästernas arbete i tabernaklet och senare i templet. Så bilden av livet som vi är skapade för redan i första Mosebok är en prästerlig tjänst inför Gud. Hela livet är en gudstjänst. Om det är ett liv där vi uppfyller jorden så som Gud befallde. Och brukar dess resurser i enlighet med Guds vilja. Så vad är då tillbedjan? Det finns två aspekter. Det ena är de här särskilda stunderna. Där vi på ett direkt sätt lovprisar Gud. Tackar Gud. Och det andra är det vi ser i Adam. Ett helt liv levt för Gud till hans ära. Och båda behövs. Så tänk på som i ett äktenskap. Hela livet ska på något sätt betjäna, älska, uttrycka kärlek till den andra personen. Ja, det kan inte bara handla om att man ibland säger jag älskar dig. Hela livet måste reflektera det. Men det behövs också särskilda stunder där man får direkt uttrycka sin kärlek. Båda behövs. Och så för oss, vår lovsång, de här särskilda stunderna där vi får tillbe Gud på ett direkt sätt. Vi kan ta det på allvar. Vi skapades för detta. Undvik distraktioner så långt det går. Kom i tid. Var med när vi ska prisa Herren tillsammans. Ta i när vi sjunger. Sjung högt. Och ge oss kropp och själ till att tillbe Herren. För det är det vi är skapade för. Och så har vi det här med hela livet. Att tillbedjan innefattar våra liv. Det gäller arbete, relationer, jordbruk och bygge som vi kan tänka oss förväntades av Adam. Och där ingår ingenjörskap, allt som ingår i att bruka jordens resurser. Gör det till Guds ära. Arbeta hårt. Och tänk på vem du tjänar. Och inte bara betalt arbete. Att fixa i hemmet ingår. Och när vi tänker på människans uppgift att uppfylla jorden. Där ingår ju äktenskapet och samlivet. Barnuppfostran, undervisning. Olika former av vård. Och även städ och matlagring ingår i Guds vilja att människor tillsammans fyller jorden och lever till Guds ära. Så gör de här vardagliga sakerna till Guds ära. Tänk på att vi tjänar honom när vi gör det. Att känna Gud, att tillbe och leva för honom, det är det vi är skapade för. Så om vi missar detta, då har vi också missat vad livet går ut på. Som mannen som inte vet vad han ska göra av sin Ferrari. Att leva bara för det man känner blir tomt. Så att vara dig själv eller att nå dina drömmar blir tomt om det inte finns något större syfte. Och mänskliga ideologier, politik och sådant kommer leda till ilska och besvikelse. Om vi inte samtidigt har en Gud att tjäna. Jag sitter inte och fika i din Ferrari. Nej, lär känna Guden som skapat dig. Låt livet finna sin mening i honom. I honom som gav livet. Så kristna, se efter. Handlar dina ord, dina handlingar, dina tankar och drömmar, handlar de om Guds ära? Eller om din? Synden är så subtil. Den kan ta även Guds goda gåvor och vända dem till slavar för dina själviska syften. Vi tar äktenskapet som exempel. Det finns ytterst för att återspegla Guds kärlek. Men det går att söka det. Eller att leva i det. Som att det fanns ytterst för att behaga dig. Och familj kan vändas som en gåva med ansvar. Till ett verktyg för din självkänsla. Ditt rykte. Och det samma med utbildning och yrke. Det är saker som finns för att betjäna samhället. Betjäna andra människor. De kan vändas till ett verktyg för din självkänsla. Ditt rykte. Din rikedom. Och vill Gud beröva oss glädjen i dessa saker? Nej, tvärtom. Men det är i honom som de finner sin rätta plats. Om de underordnas våra själviska syften. Om de finns bara för att tjäna dig så kommer du förstöra dem. Eller förstöras av dem. Jag tänker på tyngden av förväntningar som krossar en relation. Eller strävandet efter ett rykte som fyller livet med ängslighet eller ilska. Det är när de riktas mot Gud, när vi gör det för honom, som de finner sin rätta plats. Vi kan glädja oss över de små glädjen. Det små goda som pekar oss mot det högsta goda, Gud. Vi är skapade för tillbedjan. Alltså rikta varje del av ditt liv mot Gud. Betjäna din familj till Guds ära. Gör ditt jobb till Guds ära. Och gläd dig i honom. Varje stund en gåva. Varje gåva ett verktyg för hans ära och vårt bästa. Och med alla dessa ansvar som vi har. Det finns ett annat dyk att bry sig för lite. Bry sig för lite om sin familj, sitt yrke, sina hushållssysslor. Att vara lat inför ett ansvar som Gud har gett dig. På det senaste har jag blivit mer överbevisad att slösa tid är syndigt. Jag har 10 minuter på sociala medier. Det kanske inte låter farligt. Hur ärar det Gud? Eller ett spel, en tv-serie. Inte att det måste vara fel, men när det är okontrollerat. Okontrollerat scrollande eller spelande. Eller att man sitter och läser om triviala ting bara för att fylla tiden. Vila är gott. Vi är skapade för det också. Det tillhör tillbedjan. Jag tänker på sabbaten. Men det är en avsiktlig vila. Vila för att kunna betjäna. Eller vila med tacksamhet gentemot Gud. Instagram och Netflix är sällan det bästa för det. Men tänk på hur vi använder dem. Särskilt nu när sommaren kommer. Många av oss tar tid för vila. Och det är bra. Men låt oss göra det till Guds ära. Njut av naturen. Och tacka din skapare. Var avsiktlig med tid, med familj och vänner. Så att det inte bara rinner bort. Använd underhållning, men avsiktligt. Läs eller lyssna på det som är uppbyggligt. Gör projekt som gör nytta. För att tillbe Gud är vår högsta goda. Det gör det, vila som tillbedjan. Och om hela vårt liv är tillbedjan, då kan ju allt riktas mot Gud. Våra intressen, våra glädjen. I tacksamhet. Om ni äter eller dricker, gläd dig och tacka Herren. Njut och tacka Herren. Och även vår sorg. Vi kan klaga och sörja inför Gud, för han är god. Och för att synden och döden och djävulen förstör. Sörj inte ensam. Ta det till Gud. Det är så som saltaren gör. Klaga inför honom. Be inför honom. Det blir också tillbedjan. Vi ser det i Jesus. Gud blivit människa. Visade oss ett liv i tillbedjan. I honom ser vi fasta och fest. Sorg och succé. Vila och verkan. Allt för hans himmelska fader. Jesus visar oss ett liv i tillbedjan. För Jesus kom för att upprätta vår tillbedjan. För trots att vi skapades för tillbedjan, trots att i tillbedjan finner vi vårt syfte, livets syfte, vår mening och evig glädje finns där. Och trots det har vi fallit från det. Och att återupprätta det är vad Bibeln handlar om. En Gud som upprättar vår tillbedjan, som kallar oss tillbaka till honom. Paulus skriver i Romarbrevet 1 som vi läste. Det här är om människor i allmänhet. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotade djur och kräldjur. Det är det vanliga tillståndet nu. Vi byter ut den sanna tillbedjan mot att tillbe det skapade. Jag förr på Paulus tid var det påhittade gudar. Och det kan det vara idag genom andra religioner. I det sekulära samhället är det mer att man upphöjer människan. En själv eller självbestämmande är det som sitter högst. Det skapade sätts på Guds plats. Men att tillbe annat än Gud är att vända sig bort från livets källa och att väcka hans ilska. Hans rätta ilska, för han är vårt syfte, han är livets mening. Och utom honom finns inget liv. Så vi behöver frälsning. Det leder oss till punkt 2, frälsta för tillbedjan. Vi är skapade för tillbedjan, vi är frälsta för tillbedjan. Mönstret ser vi i Gamla testamentet. Där Gud frälser ett folk från slaveriet i Egypten. Och när de kommer ut får de tillbe honom i tabernakel och tempel. De får hans lag så att de kan leva för honom. Så vi har både särskild tillbedjan och allmän hela livet tillbedjan. Men vi ser också i dem hur djupt synden går. Så tidigt som i andra Mosebok så bygger de en guldkalv att tillbe istället för Herren. Och resten av Gamla testamentet skildrar upprepad förfall. Så en av kungarna tyckte det var en bra idé att bygga inte en utan två guldkalvar igen. Och kung Salomo som byggde Herrens tempel byggde också tempel åt andra gudar. Vi ser att vi fallna, syndiga människor vänder oss alltid bort från den levande guden. Vill tillbe allt förutom honom. Och hur tydlig guden var i sitt ord, eller hur många under de än fick se, det ändrade inte hjärtat så att det älskade Gud. De behövde en frälsare som kunde rena deras hjärtan och föra dem till Gud. Och i Jesus så har vi det. En med en fullkomligt rent hjärta som älskade Herren. Tänk på honom när han driver ut de som säljer i templet. Fullt av iver för sin fars hus. Och än mer när han ger sitt liv som det fullkomliga offret, det fullkomliga tillbedjan som faktiskt kan föra oss tillbaka till honom. Som rev förhänget för det allra heligaste så att människor kan komma till Gud. Det är Bibelns kärna och som uttrycks så tydligt i Efesierbrevet 1. Här har vi evangeliet. Han sa i vers 5. Efesierbrevet 1, vers 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Nu kan vi komma till Gud, syndare som vi är. Jesus har gjort allt för att föra oss tillbaka till Gud. Har du syndat stort? Jesus död friköper dig. Känner du dig långt borta från Gud? Han gör oss till sina barn. Och här har vi syftet med det. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss. Vi ärar och prisar honom. Vi är frälsta för tillbedjan. Vi är inbjudna tillbaka till det vi skapades för. Men desto sötare nu som frälsta. Att känna Gud blir livets mening i dubbel mening. Vi skapades för det och vi är frälsta för det. Lovsången blir desto rikare, desto sötare. När vi känner Guds kärlek, både som skapare och frälsare. Och han har frälst oss för tillbedjan nu. Så njut av att lovsjunga honom. Det är därför det finns. Det är målet med både skapelse och frälsning. Det får vi uppleva och fira genom sång, genom bön. Alltså vi upplever det speciellt på gudstjänst när vi samlas för att prisa honom. Ge tid till att vara här. Om du reser, sök upp en församling. Och missa inte möjligheten att samlas för att tillbe Herren. Och när du kommer, ta tid att stilla hjärtan. Inrikta dig på att tillbe Herren. Så det är när vi samlas, men även hemma, dagligen. Tacka Herren. Njut av att tacka din far. För frälsningen. För livet han har gett dig. Till hans ära och pris. Så vi tillber i lovsång och bön. Och vi är frälsta för tillbedjan i våra liv. Hebreerbrevet 12, vers 28 och 29. Han uppmanar oss allvarligt till tjänst, eller ordet kan översättas tillbedjan. Så Hebreerbrevet 12:28. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt kan vi tjäna eller tillbe och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Så vi tar vår tjänst på allvar. Men vad är den här gudstjänsten? Lyssna på hur praktisk fortsättningen är. Hur tjänar vi Gud? Hebreerbrevet 13 från vers 1. Håll syskon kärlek levande. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar. Och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma den som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte förföras bort av alla slags främmande läror. Jag hoppar till vers 15 och 16. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. För sådana offer behagar Gud. En väldigt praktisk tillbedjan. I församlingsliv, i vardagslivet. I vår kärlek till varandra. Han har frälst oss för tillbedjan nu. Något att ta på allvar. Att vi lägger hela vårt liv i hans tjänst. Varje ord och handling. Tillbedjan i nuet. Och han har frälst oss för tillbedjan i evighet. Johannes ser i sin vision i Uppenbarelseboken 5. Han säger, därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Evigheten. Alla andra mål har ett slut. Men att tillbe Gud består för evigt. Vi kommer för alltid leva med och glädja oss över vår frälsare. Därför skapades vi. Därför finns vi nu. Därför blev vi frälsta. För att prisa vår Gud. Vår nådefulla, allsmäktige, underbara Gud. Vi kan redan nu rätta våra liv efter detta mål. Genom bön, lovsång och gudstjänst. Och genom att ställa varje del av vårt liv i hans tjänst. Vad skulle ära honom? Och det för oss till vår sista punkt. Om människans främsta mål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. Om vi skapades för det, om Jesus kom för att frälsa människor till det, då måste vi leda fler in i det. Människor måste få upptäcka detta. Så vi är skapade för tillbedjan, frälsta för tillbedjan och punkt 3, på mission för tillbedjan. Vi är på mission för tillbedjan. Det är så människor finner sitt syfte. Tänk att du kan få berätta för någon hur Ferrarin ska användas. Få se dem vrida på nycklarna, höra motorn komma igång. Ja, det är så Gud förhärligas. När människor återförs till sin skapare, finner honom som frälsare och prisar honom för det. Vad är större än detta? Vad är viktigare än detta? Och vänner, om vi vet detta. Om vi har kommit till Gud. Om vi känner till hans härlighet och hans verk och hans syfte. Då måste vi sprida det. Jesus sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här är ingen godtycklig befallning. Nej, han som är livets mål, skälet till vår existens, han befaller oss att göra lärjungar. Men vad kan vara mer logiskt, mer rimligt som svar från vi som har kommit till honom? Det är faktiskt därför Jesus inte har kommit tillbaka än. Han har fortfarande människor han har tänkt frälsa. så ska vi rikta våra liv mot hans tillbedjan. Så vill vi rikta våra liv mot mission. Ja, för att det ska bli fler tillbedjare. Så hur missionerar vi? Delvis genom att hjälpa varandra växa i församlingen. Genom att uppfostra barn i tron. Jesus säger, lär dem att hålla allt som jag befallt er. Det är mycket viktiga uppgifter. Be för dem som håller i söndagsskolan. Be för föräldrar. Och dig, kanske bestäm dig med någon att ni ska läsa en kristen bok i sommar. Att ni ska diskutera och be igenom innehållet för att växa tillsammans. Ta tid med en ung kristen att lära dem grunderna. Och be för varandra, ofta. Så vi hjälper varandra att växa. Men mission måste också kalla fler människor till Jesus. Och vissa av er har en särskild gåva för detta. Så fortsätt ni. Ni som alltid pratar om Jesus med alla ni träffar. Det är jättebra. Men vi ska alla vara beredda på att dela vår tro, att vara villiga, glada att prata om hoppet som vi har. Att prata om den Gud som vi älskar, om det som hela vårt liv handlar om. Det är klart man vill prata om det. Och för vissa innebär det att bli utsänd till de minst nådda. Även utsänd här i Sverige, där många är onådda. Du kanske sitter här som Gud ska sända. Och oavsett, alla är vi del i mission genom barn för missionärer. Be gärna för mig och Kat i våra förberedelser för församlingsplantering. Ekonomiskt stöd är också ett självklart sätt att bidra till mission. Både här och längre bort. Med allt vi har vill vi ge oss till att människor ska upptäcka och växa i Kristus. Ge av din kreativitet. Jag sitter och tänker dagdröm om hur kan vi nå ut? Hur kan jag nå ut där jag är? Hur kan vi som församling nå ut? Det var ju ett jättebra initiativ att ta kaffebordet idag. Hur kan vi nå ut? Dagdröm om det. Tänk. Dröm om Kristi ära genom frälsta människor. En lucka som jag ser och tänker på är sociala medier. Det är många unga som sitter i timmar och utforskar nya idéer. Får mycket innehåll när de scrollar. Tänk om de skulle upptäcka Jesus när de scrollar. Men då krävs det att vi tar steget. Att någon gör jobbet för att nå dem. Det krävs att man kanske tar ett samtal med dem man sitter med. Att man tittar upp från mobilen och ser människorna runt omkring. Och nämner Jesus. Och att vi ständigt bär dessa människor i bön inför Gud. Om vi bryr oss om mission kommer vi be för mission. Så vi kommer göra det genom en sång nu efter predikan. Vi sjunger Let your kingdom come, låt ditt rike komma. Att Jesus ska bli kung över fler och fler människor, att de ska erkänna honom. Och fortsätt be efter gudstjänsten när du kommer hem. Be för missionärer. Be för onådda folk. Be för andra länder och be för Sverige. Kanske be speciellt för ditt hemland, om du har ett annat hemland. Och så be för dig och din omgivning. Be att Herren ska tala genom dig. Och kom ihåg, när vi ber detta, när vi arbetar för detta, så arbetar vi mot något som vi vet kommer lyckas. Johannes har ju sett resultatet. En stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk, de stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Låt oss tillbe honom. Amen. Herre, vi prisar dig att du är så god och så värdig all vår tillbedjan. Herre, vi ber att du ska upphöjas i varje stund i våra liv, i allt som vi gör, säger och tänker. Forma oss, Herre, genom din ande för att mer och mer behaga dig och för att peka på dig. Och Herre, vi ber att du ska sända oss ut i mission, öppna våra munnar för att berätta om Jesus, om dina underbara verk genom honom. Vi ber att du ska frälsa många. Vi ber, Herre, att du reser upp missionärer, att du reser upp människor härifrån som ska ta evangeliet till nya ställen eller till platser där få nämner Jesus. Och Herre, hjälp oss alla se hur vi kan bidra, hur vi kan uppmuntra och stärka mission. Så att alla hör om Jesus och kallas till att tillbe honom. Honom som vi skapades för och honom som har dött för att frälsa oss till dig. Vi ber detta i Jesu namn och för hans ära. Amen.